En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman. Det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej allihopa och välkomna till våran podcast som heter Kulturbarnen med mig Ida Thirén, författare och kulturjournalist.
Och med mig Pontus de Wolf, musikproducent och låtskrivare.
Välkomna.
Välkomna.
Hur är det med dig idag Pontus?
Jo, jag är ganska trött. Men jag har haft en ståhejig helg och framförallt vecka. Jag var nästan på brunch hemma hos dig.
Ja, var var du någonstans? Du var inte där. Jag saknade dig.
Ja, absolut. Men som vi kom fram till igår så fick jag ingen inbjudan förrän igår. Så.
Nej, jag trodde jag hade skickat till dig, men jag måste ha glömt att trycka på skicka.
Jag fick så här,
som man gör ibland.
Dåligt. Det påminner mig om när min mormor var i livet. Hon fyllde år på nyårsdagen.
Varenda år skulle hon fylla år.
Ja. Ja. Mm. Och det var ju en svår datum att komma iväg på. Liksom som ungdom.
Gud.
Och då var jag också så där slarvig att liksom ta hand om mina äldre. Så att de, eller inte jätteslarvig. Men det var just sån där, kommer du imorgon? Den kände jag igen när du sa. Då började jag kolla. Jaha. Liksom. Ja. Jag började, du vet, man börjar kolla då innan jag svarar, gud jag vet inte, det har jag glömt. Så kollar man ju liksom alla sina inkorgar på Instagram, Facebook, SMS och mail. Så här, var kan jag ha fått någonting sånt? Men var det lyckat då? Jag är jättesur att jag missade det. För jag var på
promenad. Jag måste säga att jag bjöd ju in, jag tror att jag bjöd... Alltså så bjöd in säkert alltså 40 personer. Alltså kanske inte så skickade inbjudan till 40, men så här, 40, om man säger så här, kanske 30 plus partner eller 20 plus partner. Alltså så. Det var väldigt många människor som skulle kunna komma, om man säger så.
Ja, ja.
Men det var inte lika många som kom. Men det var ändå en hyfsad uppslutning, måste jag säga. Det var ju ändå, vi var kanske, vad kan vi vara, 10-15 personer.
Gud vad härligt.
Jag gillar väldigt mycket den här, jag gillar väldigt mycket den här idén om... Jag har gjort det här många gånger under årens lopp. Jag har bott tidigare i många olika platser. Jag har bott i Prag i några år, jag bodde i Berlin i några år. Mm. Och då, båda de platserna hade jag brunch. I alla fall i Berlin brukade jag ha brunch. Eller brinner, som det ofta blev då. Att man liksom bara så här, men kom hem till mig och så får vi se lite vad som händer typ. Och jag gillar lite det, för jag är inte så mycket för att dricka alkohol. Jag tycker också om att ha konversation med folk. Jag tycker om när det är lite så här stökigt och folk springer runt och man minglar lite och sådär.
Yeah.
Men jag kan ändå ha en konversation med folk, är inte liksom fulla typ. För att när man har hemmafest eller så är det ju som att så här, efter en viss tidpunkt så blir folk så fulla. Att det är så här, man kan inte riktigt prata. Om man då själv inte full så är det liksom så här,
yeah.
Jag är trött, jag går hem.
Yeah.
Så jag gillar lite idén av att ha fest fast på dagen. Och sen då, när man är i den åldern som jag befinner mig i, så är det ju väldigt många av ens vänner som har små barn. Mm. Eller ibland bebisar.
Ja, ännu
och
mindre.
Då är det ju... Och ja, precis. Eller större. Mm. Så att det är ju lite så. Svårt att komma iväg med barn och sådär. Så att det är ju hopplöst att försöka bjuda in folk på kvällen, har jag ju märkt.
Ja,
det är
smart.
Lite hopplöst att bjuda in på dagen också.
Ja.
Men det är lite mindre hopplöst på dagen. Så jag har länge velat ha en brunch, men nu kände jag att nej, men nu är det dags. För att jag behöver lite så här, man blir väldigt trött. Jag är ju ganska trött nu, måste jag ju erkänna. Men det är ändå en härlig känsla att ha gjort det. Så här, nu har vi haft 10-15 personer hemma. Och sen också, en grej jag tycker folk generellt är lite dåliga på, har jag märkt under senaste 20 åren. Är ju att de vill väldigt gärna bli bjudna på grejer. Men jag tycker folk, jag vet inte om det här bara är mina kretsar, men jag tycker folk generellt är ganska dåliga på att bjuda in.
Ja.
Och jag vet inte om det här har att göra med Stockholms bostadsmarknad, folk bor trångt eller kanske i andra hand eller sådär, att man inte vill ha folk hos sig eller så.
Nej.
Men det är kanske också en åldersgrej, att det kan, jag vet inte, men jag har ofta känt att jag bjuder gärna in folk, men jag är inte lika ofta jag blir bjuden på grejer.
Nej, nej, när det gäller liksom mer än en middag, typ.
Ja, inte ens en middag skulle jag säga. Jaha. Jag vill gärna bjuda på middag. Alltså jag känner ofta att jag, kanske är det så, jag tycker om att bjuda in och tycker det är kul att så här hosta. Mm. Men man hoppas ju någonstans också att det kanske någon gång kommer tillbaka. Liksom.
Jo, men om man,
och det tycker jag inte så ofta.
Nej, vi är också sådana som gillar att bjuda in och ha fest och sånt. Och det, vi hade till exempel bröllopsskiva nu, 12-årsjubileum i våras.
Just det, och, känt från podden.
Ja, exakt. Och sånt, den perfekta festen, ja, den.
Mm, det är avsnittet. Ni kan gå tillbaka till det perfekta festtipset.
Ja, ja, just det. Pontus Wolf. Ett facit. Och man har ju även liksom lite fest för att så här pusha sina vänner att så här, kom igen, ha fest ni också. Ser ni inte hur roligt det är?
Ja.
Men det markanta där att nästan liksom de enda som har så här bjudit oss tillbaka på en så här festfest, det är de som inte kunde komma. Alltså det är du och det är ett annat par. Så att vi liksom, vi förstod det att så här, nej men vi är de som bjuder in. Det kommer inte liksom förändra någon annan. Och de andra, alltså den andra jag tänker på som vi har varit på fest hos, hon har liksom alltid fest. Så att vi, ja, och vi tänkte hantera det här inte som ett surt par, utan vi kommer ha en fest igen nästa vår. Så då får du passa på att komma då. Då kanske du inte ska till LA just i maj.
Jag tror faktiskt att jag var inte i Los Angeles, jag var i Paris.
Ja, det var det ju. Just det, på ditt
bok. Min kille hade ju spelning där, så vi passade på att ta en weekend när han ändå hade spelning i Paris. Ja. Ja, det var en episk spelning, måste jag säga, det var kul. Men jag är ju väldigt besviken att jag missade eran 12-årsfest.
Ja, men då får du komma i år. Vi ska ha en likadan. Ja. Vi ska ha allt likadant.
Är det så? Ja. Men gud vad kul. Ja. Nej, men jag vet inte vad det är som gör att folk är så, har så mycket motstånd mot att bjuda in. Alltså jag vet inte.
Men det kanske inte är en överraskning att vi har varit så här klubbchefer.
Arrangörer.
Vad vet jag?
Nej men jag, men gud, vad är det, Roxy? Hon har varit helt knäpptyst hela dagen när vi har haft gäster och nu bara får hon något att rycka. Mm. Men jag har ju tänkt börja med en liten utmaning här för mig själv.
Va?
Innan vi glider in på något spår här. Mm. Jag har ett nyhetsbrev från en sån här liksom meditationslärare typ, som skickade ut. Och han tipsade om att man skulle göra en sån challenge, vad det nu var, 90 days eller 100 days, att man inte skulle, no complaining challenge. Light Watkins heter han, för att ge cred då till vem som sa det här. Det är inte han, kanske inte hans unika idé, men det var han som gav mig idén nu då. Mm. Och jag funderade lite på det, för att det är ju lätt att man hamnar i det här gnälliga. Och särskilt tror jag i, så kanske det är alla branscher, men i och med att jag är mest insatt i kulturbranschen, där är det ju väldigt påtagligt, för att alla känner sig ju permanent kränkta eller permanent bittra. Typ. Mm. För man kommer ju, jobbar man särskilt med lite så här smalare kultur, man kommer ju nästan aldrig få tillbaka så mycket som man lägger in i någonting.
Nej.
Alltså det finns ju nästan inte. Alltså så här, det kanske är så här en bok om året som får så mycket uppmärksamhet att den faktiskt täcker tiden det har tagit att skriva den.
Ja, alltså, precis. Och det är,
alltså skönlitteratur, men alltså fin, alltså inte så, genrelitteratur kanske däckar och sånt, visst, men alltså så här lite mer konstnärliga lite romaner. Mm. Hur många är det som egentligen får så mycket uppmärksamhet att det känns berättigat att lägga flera år på den som det säkert har tagit? Liksom.
Verkligen.
I mitt fall 10 år. Alltså lätt att man blir det här lite knälliga och klaga och bitter och så.
Mm.
Och utifrån så är det ju kanske obegripligt då, men för den individen så känns, är man ju liksom, och så kanske man får så en dålig recension så har kommit upp sig på det och så här. Jag tror inte att jag är ensam om den här grejen. Och det är ju väldigt osympatiskt. Det kan man ju bara konstatera.
Mm.
Och jag vill inte vara en sån där person som gnäller och klagar och håller på. Jag tycker det är ganska tråkigt och osympatiskt såklart. Och då, för att inte riskera att halka in i det nu då den här mörka årstiden närmar sig,
ja,
oss.
För det är klageriet är nästan det enda vi har här i vårt mörker.
Ja, ja. Precis. Mm. Man får vara lite mer American och vara lite mer positive thinking.
Mm.
Och jag tänkte jag skulle testa det här no complaining challenge och försöka och se vad som händer om jag kommer på mig själv. Och han skrev i det här nyhetsbrevet jag får då att så här, när han började med det här så slog det honom att det tog liksom jättelång tid. Alltså så här, jag kom då flera veckor innan han lyckades ha en hel dag utan att klaga.
Mm.
Och då sen att få en streak på det, alltså få flera dagar utan att klaga. Det var väldigt svårt. Mm. Och det ska bli, du är ju inte så klagig av dig, för dig kanske det går snabbare. Men jag är väl lite gnällig ibland kanske. Så att jag ska skärpa mig helt enkelt.
Gud vad spännande. Jag har jättemånga ämnen att klaga om idag nämligen. Så att det kanske
okay, blir the anti-challenge.
Ja, exakt.
Vi börjar med en halvtimme.
Min challenge är att klaga så mycket jag kan i 90
dagar. Ja, du ska klaga mer.
Ja. Men hur förhåller man sig till att, så här, att försöka göra saker bättre då? Eller ska man inte klaga på dåliga saker?
Det framgick inte från det här nyhetsbrevet då. Men man kanske kan vara lite så här, åh, jag önskar man kunde göra så här. Typ.
Ja.
Jag vet inte, det kanske
men
kan vara.
Men kan inte jag få dra mina klag och så kan du få vara den rösten? Man kanske okay, kunde få göra lite så här.
Ja. Okej, okay, vi testar.
Ja. Grej ett som jag tänkte klaga på. Jag håller på att lyssna på en ljudbok om Allan Edwall. So far so good, för att jag tycker han är...
Du kanske kan lyssna på en annan ljudbok, jag skojar. Det är som är lösningen.
Vad positivt klagande, vad förvirrad jag blev. Men en biografi, inte en självbiografi, utan en journalist som heter Johan Erlandsson som har skrivit en biografi för Lind & Company, och jag tror den kom för några år sedan. Så den är, men den är väldigt, alltså jag tycker den är bra researchad och liksom jättespännande. Jag älskar Allan Edwall, både som så här, karaktär och skådespelarguru liksom. Han tillhör en av mina gubbar i stallet. Jättefin poet och textbehandlare och allt sånt där. Och bland annat så finns det en jättefin, som jag ska koppla till ett annat ämne sen, men en fin episod när han var barn, när jag tänker mycket på dig, då var liksom, han växte upp liksom i glesbygd i Dalarna eller Norrland, jag kommer inte ihåg, men i en liten arbetarby.
Inte
liksom.
Stockholm.
Mm. Och, ja. Och då, exakt, Uppsala, nej jag skojar. Men, och då var liksom det främsta nöje som han mindes, det var när hans pappa skulle bada i en bäck. När det var liksom kallt. Den här bäcken var alltid kall. Okay. Och då gick de ner hela familjen, och så minns han att hans pappa var så hårig och hans mamma spelade vevgrammofon med Jussi Björling. Och det var liksom hela dagsnöjet. Det var det roligaste de visste.
Och det... Att titta på hans pappas hårig.
Nej, men att liksom,
musik.
Att göra det tillsammans. Att familjen gick och gjorde Aha. det tillsammans. Det blev som ett event. Och då har man... Det var liksom befriande i allt detta. Så här, ska vi köpa paddor till alla i familjen? Eller ska, ah, det var bara en episod som fastnade. Och sen är det väldigt bra uppbyggt. Liksom, hur man hänger med i karriären och så där. Och vad det var han gjorde som var bra. Och vad det var som han gjorde som var dåligt och så. Men sen så är den ganska taffligt uppläst av skådespelaren Thomas Hansson, måste jag säga.
Ja, nu börjar klagandet här, ja.
Ja, nu börjar klagandet. Ska jag lägga upp en sån där pling-ljudeffekt kanske?
Ja, exakt. Pling!
Men han är en duktig skådis som jobbar på Dramaten och har gjort massa tv och sådär. Var gift med Lena Endre och har jättekänd skådis som liksom är mycket erkänd och så. Men han läser in ljudboken som en skådis gör. Alltså en...
Aha!
Och,
som att han var på scenen!
Ja, men eller? I wish. Alltså, det, jag ska berätta för dig hemligheten, för att jag har nämligen klippt ljudböcker så att jag vet hur skådisar är. De gör nämligen inte så att de läser som Allan Edwall, för Allan Edwall är ju en känd liksom bokinläsare. Bland annat har jag nämnt att
han är ju fantastisk.
Otroligt fantastisk. Han, bland annat så läser han Nalle Puh, som jag berättade för några veckor sedan, som vi lyssnade på i bilen på Gotland. Och då gör han verkligen liksom hela sagan till sin och alla karaktärerna. Och han ändrar också jättemycket prepositioner och sånt där för att det ska bli liksom lättare att förstå. Han förstår vad en liksom vad en lyssnad text är. Alltså han fattar vad det är att lyssna på en text. För det kan ju vara krångligt liksom. en gestaltare. Men så här läser en annan en skådis. För många skådisar som läser, det är nästan bara skådisar som läser in ljudböcker nu för tiden. Det är liksom som ett extra knäck.
Ja.
Och då vill de liksom få sig själva att framstå och låta bäst hela tiden. Så nu har jag faktiskt en... Jag har tagit fram Nalle Puh här. Jag spelar in i min sons rum. Så ska jag läsa lite för dig hur råmaterialet kan vara när en skådis läser in ljudbok. Då låter det så här. En vacker dag traskade Puh... Nu ska vi se, tar vi om. Puh iväg genom skogen för att få reda på om hans vän Christopher Robin var intresserad av björnar.
Men gud, det går inte att lyssna på.
Nej, men det gör man inte heller. För att sen kommer, och så börjar det så här, vid frukost, hur ska jag säga? Jag säger, vid frukosten.
Vid frukosten.
Vid frukosten, samma morgon. Så, alltså, sen är det upp till klipparen att liksom ta bort alla de här pauserna. Men grejen är att då blir det liksom bara ett så här, det blir bara pikar hela tiden och noll flow. Det är liksom som att en AI har läst in det lika gärna.
För när du säger den texten så hade jag har ju läst in så här, en morgon vid frukosten så gick Christopher Robin ut och ja, kanske borde bli ljudboksinläsare. Jag är ju
100%. Men det jag menar är att de vill såklart liksom att det ska bli så bra som möjligt då. Men man tappar liksom kollen. Det är som att de vill så här poängtera varenda ord. Alltså det blir jättekonstigt. Och jag tror att det är många som lyssnar på ljudböcker kanske känner igen det. Att man liksom, ja, nu vet ni varför. Men det blir liksom...
Det är två konstformer som krockar. Två tekniker som kanske krockar med varandra lite grann.
Ja, och att de tappar bort själva flowet. Så det blir liksom betoningsfel, vilket är som ett syftningsfel egentligen. Att det liksom, var tyngden i meningen ska vara sånt där. Men det här är ju liksom, ja, det är ett jättejobbigt problem. Och jag tror jag sa det för något år sedan att man jobbar ju som så här, när man redigerar så klipper man ju, så får man betalt per färdig timme. Så att det blir liksom, man blir liksom galen av den här typen av uppgift. För då gör ju det att liksom...
Ja, men det är mycket jobb. Ja.
Nej, dålig respekt.
Och hur ska man göra för att inte klaga nu då? Nu ska vi se Idas inte-klagningsskola här då.
Ja.
Då kanske man kan säga så här. Jag tycker att det var intressant om fler skådespelare fick en liten kurs i hur de ska vara bättre ljudboksinläsare. Mm. För att det ska vara mer pedagogiskt.
Ja.
För att det är kanske en annan teknik än de har lärt sig på scenskolan. Där de är väldigt duktiga. Mm. Det här är ju ingen kritik mot skådespelarna. De är ju otroligt duktiga skådespelare, säkert.
Ja.
Nu känner jag inte till den specifika personen, men jag är säker på att han är en fantastiskt duktig skådespelare. Men det kanske är en annan teknik som krävs då. Så kanske problem då att det inte finns så mycket instruktioner för hur de ska gå tillväga.
Ja, säkerligen. Jättebra förslag. Det kan ju också vara ett lite mindervärdeskomplex att så här, man ser ner lite på ljudbok, att man måste göra det lite för pengarna. Och då känns det... Som att man måste liksom vara svinbra hela vägen. Jag vet inte. Men det var en liten rant i alla fall.
Nej, men alltså, det tänker jag. Väldigt ofta så när man har problem i allmänhet.
Mm.
Så är det ju oftast andra saker som är faktorer i det här. Jag tror ju ändå att människan är god. Det är ju min grundinställning.
Ja.
En fråga som jag har varit väldigt aktiv i under årens lopp är ju amning. Och när man pratar om amning, jag har ju ammat väldigt länge, så kallad fulltidsamning då, som utgår från den biologiska normen. Alltså inte, nu säger jag inte naturligt, utan jag biologisk.
Ja, ja, ja.
Vilket för människan är ungefär 2,5 år. Alltså däggdjuret människan liksom.
Ja.
Sen finns det ju väldigt bra fullvärdiga alternativ i form av flaskmatning och så vidare. Det är ju inte att räcka ner på alternativen, jag säger bara att rent biologiskt så är människan utformad för att amma ungefär 2,5 år. Sen finns det ju andra alternativ idag, så man behöver ju inte om man inte vill.
Visst.
Men jag har då valt att följa den här känslan som kändes bra för mig personligen och min dotter. Men när jag då varit aktiv i den här frågan, i och med att det här är då väldigt ovanligt fortfarande, eller just nu i Sverige, inte i många andra, i Mellanöstern är det ju normalt exempel, men och många delar av Afrika och sådär, men i Sverige är det ju, i västvärlden är det väldigt ovanligt, och då har jag ju hamnat i många diskussioner kring det här och skrivit om det här i tidningen och varit med i tv och så vidare och diskuterat de här sakerna.
Tänk att det krävs det så lite mig, ändå.
Ja, att det är så provocerande. Ja, ja, men jag har ju alltid gått min egen väg så att säga, men då har jag ju tvingats slipa på mina argument i det här väldigt mycket. Mm. Och det jag har landat i, jag skiter fullständigt i hur andra människor gör. Alltså jag är så här, ja, amma eller inte amma, det där är inte min problem. Mm. Men det har jag inte, bryr mig inte om. Jag vill bara att alla ska göra som de vill. Alla som har bröst ska få göra som de vill. Men det är för mig en viktig fråga. Men det jag har lärt mig då när jag har hållit på med det här är ju att det stora problemet är ju väldigt ofta inte, det är väldigt lätt att man börjar hacka på varandra. Alltså det finns ju en tendens att folk, säkert sådana här mammafrågor, citat, så är det ju väldigt mycket så här, ah, men hon gör så, de hämtar för sent på dagis, hon hämtar för det. Alltså, det finns hela tiden sån här, man lätt hackar på varandra,
ja,
istället för att titta på, vad är strukturen här? Vad är problemet egentligen? Och det jag har landat då i lärt mig av att jobba mycket med de här frågorna, och varit väldigt aktiv med frågorna i 10 år, är ju att problemet, när man tittar på det, är ju egentligen strukturen. För att det, som det ser ut nu, det är väldigt många föräldrar som vill amma. Det är sådär, jag kommer inte ihåg huvudsiffran, det är typ 90% någonting,
ja,
som då säger att de vill amma innan de får barn och vill amma kanske ett halvår eller ett år och sådär. Men amningsstatistiken ser inte alls ut som så. Alltså det är väldigt många färre som faktiskt ammar. Och då undrar man ju, aha, vad är det som är problemet? Och det är lätt att, att folk då hamnar i det här. Hon kunde inte amma, det är fel på henne eller bla bla bla. Det är extremt få, alltså rent medicinskt, som inte kan amma. Alltså det är väldigt, väldigt få. Men problemet är att det finns otroligt dåligt stöd i vården. Där liksom man ofta redan på BB kanske börjar flaskmata barnet för det inte brinner till tillräckligt snabbt, och tycker de. Alltså vilket inte alltid stämmer. Och så vidare. Jag kan prata om det här i flera timmar. Men så, om man tittar på det rent forskningsmässigt, så är ju problemet att det inte finns stöd i vården. Det, redan från BB, de är stressade, stackars barnmorskorna liksom. Det finns lite personal, och sen på, när de kommer till BVC, då har de inte riktigt kompetens och kunskap att ge rätt stöd och guidning i amningen, och lätt att man skuldbelägger mamman istället för att faktiskt ge henne rätt stöd. Och så fortsätter det så här liksom, och mamman sitter ofta själv hemma, kanske första barnet, man är stressad, man känner press på omgivningen, man känner sig misslyckad för man är så skör, och så fortsätter det liksom, och sen så kanske det inte funkar, och så slutar det med att man inte ammar fast man egentligen ville, och så känner man sig kanske defensiv för att man känner att alla håller på att gilta mig för att jag inte kan amma, och det var inte mitt fel, och alltså jag kunde inte amma, vilket ofta kanske man kunde det om man hade fått rätt stöd. Men problemet är liksom inte så här, väldigt ofta man hör människor säga att de inte kunde, det är egentligen att de inte fått rätt stöd som är problemet. Ja. Och det här gör mig så upprörd, för jag tycker det är så, alltså det är ju inte frågan om att det är rätt eller fel att amma eller inte. Frågan är ju att de som vill amma ska kunna få stöd att göra det. Och det är ju sån här typisk fråga som är väldigt så här känslosam, för det är så himla mycket känslor i omlopp. Det är en stor identitetskris, du går in och ska bli förälder, och det, vem är jag? Och liksom man är väldigt skör och kanske har lite post, många får ju lite depression. Och, alltså det är så himla mycket saker som pågår. Och att då hamna mitt i det här och inte få stöd, det gör ju att man blir väldigt utlämnad. Och då har jag ju sett det här gång på gång i den här diskussionen. Varje gång den kommer upp så missar så många människor bollen. Istället för att prata om, så här, är det rätt eller fel att amma? Så det är inte det handlar om. Det handlar om de som vill ska få rätt stöd.
Ja.
Och det saknas rätt stöd för kvinnor, eller framförallt de ammare liksom, i vården.
Mm.
Och det här är ju lite samma sak då. Kanske det här är lite annan fråga med ljudboksinläsning.
Ja.
Men väldigt ofta har jag märkt att så här, när man ser ett problem, så är det väldigt lätt att man hamnar i att klaga på personen.
Mm.
När det kanske egentligen är ett strukturellt problem bakom som man inte riktigt ser. För att man är så upptagen med att se det som syns.
Ja.
Ja, men exempel i mitt jobb, exempel när jag läser en bok som jag tycker inte riktigt är bra liksom, då kanske det är att den inte har fått tillräckligt bra stöd av förlaget eller redaktörer. Ja. Alltså vad är det för problem bakom?
Mm.
Så att om man inte vill klaga då, för att komma tillbaka till dagens ämne,
ja,
så tror jag att man har mycket nytta av att försöka fundera, stanna upp lite när man känner magkänsla att något är fel, och fundera på, okej, finns det ett lager till bakom det här med en struktur som inte är bra?
Jo, men där i liksom ljudboksfacket så tror jag att det har att göra till exempel med att när bok och försäljningen börjar gå ner om man vill sälja liksom ljudböcker, vare sig det är digitalt eller på CD som det var från början, så riktar man, bokbranschen började rikta sig mer till kändisar för att sälja ljudboken. Än att så här, det här är kvalitet typ, eller för att
det här är en person som är bra på att läsa in eller har kompetens att läsa in.
Ja, nej men det blir det har ju drivit till att författare också gärna väljer, det är ofta författare väljer sin ljudboksinläsare, och att det ofta inte är liksom en så här utbildad talare eller vad man ska säga, eller liksom som inte har den tekniken.
Jag vet ju bara, jag ska inte nämna några namn, jag känner en skådespelare som jag vet har läst in ljudbok, och jag träffade nämligen på honom på stan, det var inte nyligen, det var ett tag sedan, när han precis var på väg och skulle spela in då. Och då berättade, som jag förstod det, så satt han själv i en studio, och det var ingen där. Han satt bara själv och läste in.
Ja.
Och då kanske det saknas den här stöttningen eller guidningen på hur man då bättre ska, ja men om du tänker så här istället så kanske det blir bättre.
Ja, men 100%. Flow i texten. För det är ju en stor skillnad. Jag sa i början här att han läste in det dåligt, men jag har själv tänkt på det här, att det kanske är att liksom, han läste in det på ett sätt för att han inte kan. Alltså det var kanske första gången, eller liksom han själv aldrig har lyssnat på en ljudbok eller någonting. Men
ja, eller kanske att man bara läser in det som man tänker att man spelar till, alltså man skådespelar liksom på ett annat sätt. Det är en annan teknik.
Ja, att man hör inte sig själv liksom. Man bara testar ord och rader. Men det slår mig som jättekonstigt. Det är också väldigt mycket popstjärnor som läser in böcker. Alltså bara folk gillar en viss röst liksom. Den
alltså
personen.
Nu blir jag sugen på att klaga lite.
Ja.
Nu kan jag inte hålla mig
längre.
Ska
vi byta roller?
Nu får du rätta mig då när jag klagar. Jag har tänkt på en sak. Det finns två sorters röster som jag ofta hör hos kvinnor. Nu kommer lite kvinnohat här, ni får förlåta mig.
Yeah.
I kvinnor. Och de är nästan alltid i Stockholm. Och jag har inte hört dem här någon annanstans.
Nej.
Det finns två tonlägen. Det ena är den här tjejrösten som är väldigt så här högt upp i halsen, som inte har liksom landat i bröstet ordentligt, utan det är lite så här, alltså gud, alltså så var det så här, och jag bara typ spaning, okej, okay. Har du hört att tänkt på att killar är så himla konstiga, alltså så här, du fattar vad jag menar.
Du gör det jättebra.
Och jag
jag vet exakt.
Ja, tack. Och jag blir väldigt stressad av den här tonen, alltså jag kan inte lyssna på det, jag tycker det är jättejobbigt. Det är som så här Donald, alltså Kalanka röst liksom.
Ja.
Och det är väl inget, jag hoppas inte det här är något elakt mot, jag säger ju inga namn nu, jag säger bara att det här är inte en röst som tilltalar mig att lyssna på.
Nej.
Och jag vet inte varför det är så här, varför folk pratar så här, jag förstår inte riktigt varför, men jag antar att det är någon slags stress typ. Och jag har tänkt mycket på, jag har ju ändrat röst väldigt mycket nu från när jag var yngre. Jag pratar mycket långsammare, dels. Jag pratade otroligt snabbt. Alltså jag pratade fortfarande snabbt, men jag pratade så snabbt när jag var liten att jag då ville att jag skulle gå till talpedagog. Alltså det var liksom, man kunde typ inte höra vad jag sa. Nu är det mest när jag blir väldigt stressad eller så här, mår inte så bra. Då kan jag gå in i det där jättesnabba. Men alltså det var så, folk hörde inte vad jag sa liksom. Nu pratar jag fortfarande snabbt, men det går ju inte att jämföra alls. Och det är för att jag är mycket mer, har jobbat mycket mer med mig själv och mer trygg med mig själv. Och sen också, när jag tittar tillbaka på min relation som jag hade då med min dotters pappa. Jag behöver ju inte gå in i den relationen och prata om det, men vi säger så här, vi är ju inte ihop längre. Om man säger så. Och jag kanske inte mådde så bra då som jag gör nu i den relationen. Och jag kan ju höra hur jag lät då och efter det. Alltså det var så annorlunda röst. Alltså min hållning var annorlunda, min röst var annorlunda. Alltså det var så mycket stress i mig. Och då var det säkert mycket mer att jag pratade lite så här, för jag var lite nervös och stressad och hur mycket är det jobbigt med. Alltså det blir mycket mer sådär. Och så att jag pratar ganska lugnt nu och lite djupare ner i bröstet.
Ja.
Det är ju ett tecken på att jag faktiskt mår väldigt mycket bättre och har mycket bättre självkännedom.
Ja.
Men en annan tonlag som jag tror är så här lite, jag undrar om inte det här kan vara, det här är nog min liksom spaning. Alltså det här är lite den äldre versionen av den här tjejrösten. Och det har jag nästan bara hört på kvinnor mellan kanske 35 och 50 i Stockholm. Och det är den här lite klagiga tonen. Så alltid kommer jag alltså, har ni hört? Nu ska jag, vänta, jag måste komma in i det. Alltså, jag pratade med honom. Och det är ju så här. Alltså, nu har jag faktiskt sagt det här 5 gånger. Och nu kommer in på kontoret. Och jag är ju så här. Alltså, det är som att det är konstant någon slags klag. Alltså, någon så här, man är lite kränkt och upprörd. Och jag har hört den här tonen. Jag hör det på tunnelbanan. Jag hör det på tunnelbaneperrongen. Ja, ni hör ju. Det är andra platser jag träffar människor. Jag träffar inte så mycket folk. Men jag hör det här på stan. Och det är liksom oftast kvinnor som 30-50. Och det kanske är lite så här, den vuxna versionen av den här stressade yngre kvinnan. Jag vet inte. Mm. Men det här är en ton som jag bara har hört i Stockholm.
Jaha, gud vad spännande.
Förstår du vad jag menar? Och har du några tankar? Och kan du rätta mig i min...
I vilken situation är du träffar dem? Alltså överhör du dem på stan typ?
Ja.
Ja,
du känner inte igen det här.
Nej, alltså jag kände igen dem när jag hörde dem, när du sa dem. Men det handlar väl mycket om liksom jargong för att bli accepterad i någon, inom
någon. Ja, det kanske är jargong då.
Ja.
Det är en slags föror, den här vuxna versionen är liksom lite förorättad hela tiden. Och lite så här, jag vet inte. Och den här lite yngre är någon slags liksom lite så här, jag vet inte. Mm. Alltså det ska vara lite så här, ja, jag vet inte. Och jag bara tycker det här är så fascinerande för det är liksom... Väldigt specifika, men det kanske är som du säger, det kanske är en sociolekt mer än något annat.
Jag tror att om man har en liksom hetsig hund, då ska man ju prata väldigt så här djupt och lugnt med den. Så här, kom
jaha, ner på min nivå. Jaha, det visste inte jag, det ska jag nivå. Tänka på min hund nu.
Ja, jag kan lära dig allt om hundar, uppvuxen på en kennel.
Åh, vad bra.
Mm. Ja. Så att det kanske är det man ska göra med dem. Alltså, för jag tror att det är... alltså, jag har träffat många som har varit så här wada, i sociala sammanhang till exempel, väldigt så här längst fram och pressiga, och sen som säger till mig förtroende med sin liksom vanliga röst att så här, det är så skönt för det känns inte som att du dömer mig för vem jag måste vara. Alltså det har hänt. Och då tror jag att det är bara...
Att de anstränger sig då för att vara mera... Eller vad menar du?
Nej, men att när jag hör en sån röst så försöker jag vara den här lugna typen.
Aha.
Som inte liksom blir så impad, eller vad man ska säga. För då när man är själv med dem så blir de jättelugna. Så att det är liksom en liten jargong som faller bort.
Ja, för den bygger på någon slags status.
Ja, det är ett dåligt betyg. För att jag tror att det låter lite som så här, tjejer som vill komma upp i någon slags hierarki. Om det gäller
jag... Det är därför jag inte fattar.
Nej, du fattar inte hierarki jättemycket. Om jag ska klara.
Nej, du har märkt det. Du har noterat. Jag har lite svårt för det där.
Men, och då tror jag att man går in i ett så här överspänt mode, liksom. Och att det är egentligen ett så här ganska dåligt betyg för vuxenvärlden. För att man tror att man måste vara så uppskruvad. Det är ett av det är
intressant.
I Kill Bill 2, det är ett Kill Bill 2-quote. Den här långa monologen mot slutet om Superman, Stålmannen. Att... Stålmannen är ju den enda superhjälten som klär ner sig när han klär ut sig. För att hans naturliga, hans liksom egentliga identitet...
Han är lite classy.
Ja, men precis. Men han är också en tyst nörd. För han försöker smälta in hos människor. Och det är liksom hans naturliga sätt, det är att vara den här supermänniskan som så här räddar alla hela tiden och som... liksom gör gott och är någon slags Jesus-gestalt liksom. Men sen när han ska liksom smälta in i mänskligheten, då bedömer han det som att han måste göra sig feg och nördig och rätta sig i ledet. Och att i Kill Bill så är det liksom, Tarantino skriver in att det är ett underbetyg till mänskligheten. Att liksom, för att en superalien ska smälta in på vår planet så måste den göra sig till sämre än vad den är.
Jo, tack. Jag känner till det här.
Ja.
Story of my life.
Men och det kanske är lite det då. Att man bara måste visa sig att man så här, Nej, men man måste visa att så här, ja, men om du, jag kommer möta dig med respekt. Du behöver inte vara rädd liksom.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
För den här personen. Då kan man vara lite mera chill.
Jag vet inte. Jag har ju väldigt svårt, som du konstaterat här, att förstå hierarkier. Jag är glad att du har uppmärksammat det här. För att jag har ju verkligen... det är ju en del av mina autistiska drag. Liksom, att jag, så, jag tycker det är jättesvårt att förstå varför någon annan skulle vara värd mer. Alltså, jag tycker typ att det är lite... Det är väldigt ologiskt. Men alla bara accepterar ju det. Folk bara går in och köper. Så här, jaha, nu bestämmer vi bara att den här personen är mer värd. Men varför? Alltså, det är ju helt ologiskt.
Hon är senior.
Ja, alltså, ja, det kan jag förstå. Ja, ja. Alltså, samtidigt har jag ju en extrem respekt för experter. Alltså, jag älskar ju när folk är experter. Och det måste inte vara på det här etablerade sättet. Typ, det kan ju vara så här, jag går in i en klädbutik och den personen jobbar där, då kommer jag fråga dem om råd. För jag inser att jag kan inte så mycket om det här. De jobbar här, de vet precis vad som finns i den här butiken. Då säger jag bara så här, vad tycker du jag ska köpa? Och de bara, vad kul att du frågar mig, för jag vet ju det här. Så det tycker jag är en underskattad grej, att folk inte riktigt litar på andras expertis.
Nej, just på alla sätt och vis. Men där är väl liksom själva idén med hierarkier är att de finns ju oavsett om någon är bättre än någon annan. Alltså det står det utanför det. Expertis.
Exakt. Ja. Att man bara... Det är det som jag inte... Exakt.
Ja.
Bra.
Att vi har hierarkier och normer bara för att vi måste ha det ordnat så. Liksom. Vi har alltid haft det så. någon började med att vara bättre på någonting och sen så har vi följt efter och hållit kvar de strukturerna. Nej, men det är också en väldigt underbar detalj i den här Allan Edwall biografin, att och hela hans gestalt, att redan från början, från att han är skitung, så tar han en självklar plats med en gång i alla rum, alltså i alla jobb, alla scener, alla filmer, så liksom går han in med sitt bästa bara och verkar vara så här onervös inför sina idoler eller sina liksom chefer eller regissörer, och blir ju bara så här tok accepterad och älskade av så här, alla ifrån Ingmar Bergman till Astrid Lindgren, Hasse och Tage. Alltså alla vill ju ha med Allan Edwall. Han blir som någon slags liksom unikum där.
Alltså nu är inte jag så inne i den här, jag har inte så stor kunskap i Allan Edwall lore så att säga. Alltså jag kan tänka mig, nu bara spekulerar jag här, att även om han då kanske inte har så stor respekt för sina... Alltså, det är skillnad på att man inte har respekt. Han hade säkert respekt, missar jag nu.
Ja, det är det han har.
Han hade säkert respekt, liksom. Men han är ju liksom, exakt, men han var ju inte... Han visste sin plats. Och jag tänker att det är lite det som jag tycker folk rör ihop lite grann. Alltså, jag är all about att respektera andras kunskap. Alltså, en hierarki... Hierarki är ju så starkt ord, ett patriarkalt ord. Alltså, det är så våldsamt ord, något sånt, hierarki. Alltså, det bygger ju på att någon ska vara över. Ja. Det är inte det. Jag, bara så här, jag tänker mig så här, aha, du har mer erfarenhet av mig. Då vet, och du kanske vet det här mer. Okej, berätta för mig. Det finns ingen stolthet där. Jag vet vad jag är bra på. Mm. Jag förväntar mig att folk ska fråga mig om råd när det kommer sånt jag är bra på. Men jag vet ju också vad jag är dålig på. Och det är ingenting jag bryr mig om. Jag skiter i att jag inte är så bra på heminredning eller matlagning. Jag bryr mig inte så mycket. Jag har inget behov av att hävda mig där. Då tar jag gärna hjälp av någon annan. Däremot vet jag att jag kan skriva. Och då kan jag gärna hjälpa någon annan där. Och så det är liksom idén om att... Jag tror att jag förstår ju att folk är olika bra på olika saker. Men det är för mig är det inte en, liksom, en klättrande stege. Alltså det är inte att en är bättre än en annan för att den är bättre på vissa saker.
Nej.
Och det här... För den hierarkin som det ser ut i samhället bygger ofta på sociala grejer. Som är ganska ologiska... Och det är där jag inte riktigt begriper mig på. Jag bara, aha, den här personen är bättre på det här, vad kul. Jag är bättre på det här, okej. Ja. Det är inte så att jag lägger mig under den personen och sätter mig... Jag vet inte. Det blir så här konstigt när man rör ihop två olika saker. Det är en sak att säga en social hierarki och en sak att säga en kunskapsmässig eller erfarenhetsmässig hierarki. Mm. Och alltså typ min kille... Jag älskar det här med min underbara, fantastiska partner. Mm. Alltså att han är ju yngre än mig och han är ju bättre med många saker. Men ibland är han så här, han bara, nej men du har ju mer livserfarenhet än, du har ju mer livserfarenhet än mig. Du kanske... kan jag göra det här? Eller så här. Ah, ja, jag bara, ah. Men varför måste jag göra det här? Han bara, men du har ju mer livserfarenhet än mig. Du kan ju säkert detta. Och det, ofta är det ju så att jag kanske har gjort grejer några gånger. Yeah. Men jag tycker det är så gulligt sätt att se på saker. Det är så ödmjukt.
Ja, ja, och liksom,
men ja, det har jag ju faktiskt. Liksom.
Du har tagit in, du har lärdom. Ja, och det för mig in lite grann på nästa grej som jag tänkte klaga lite på.
Du... Nej, oj.
Det kändes som det där var många ämnen, eller hur? Men det...
Mycket klagande. Ja,
ja, men visst, du skickade en länk till mig för några dagar sedan. Det pågår ju smsande här i veckorna.
Behind the scenes. Mm.
Ja, om det här nya låtskrivarprogrammet i SVT, Songland.
Ja,
just det.
Just det.
Ja, du skickade det. Det ska sättas upp i vår, en så här, de ska blanda lite artister med en panel med gamla med låtskrivare som så här, Linnea, som heter Nea Södahl, som skrivit Lush Life med bland annat, alltså Sara Larsson Hitten. Mm. Carl Falk som skriver åt Nicki Minaj och massa sånt där. Jättegoa panelister. Och sen så strävar... Det här är ett inköpt program från USA som heter Songland alltså. Som liksom ska ta fram och spotlighta nya svenska låtskrivare, står det. Och så liksom ska man få hjälp då i processen med att göra låtarna bättre. Fattar du som? Det är ett ganska kort beskrivning. Men, och det är ju spännande att det kanske kommer ta upp lite så här låtskrivare... processer och visa hur det funkar, branschen. Liksom. Ja. Men det som, så här, det som jag tycker är illa med det är att, eller det är kul, men det som är så himla tondövt eller så här verklighetsfrånvänt egentligen från just att SVT tar upp där, det är ju att det finns ju ingen låtskrivare i Sverige som är så här trygg i sin yrkesroll eller som är så här etablerad låtskrivare. Det är ju extremt, extremt få. Och då känns det liksom så här, för jag tänkte så här, för nu fick jag ju bara den här länken av dig, så här, tänker hon att jag ska söka eller så här, eller är det är det en nyhet?
Ja, det var en nyhet.
Ja, nej men att man ska så här, det, men det är liksom tillbaks till de här, så här, hur artister såg på Idol i början kanske, att så här, ja men jag kämpar ju jättemycket, jag skulle väl också behöva att mina låtar fick visas upp. Men det får de ju inte.
Ja.
Nu ska den chansen gå till liksom amatörer istället. Eller nybörjare. Liksom den, om det var så att låtskrivare hade det jättebra. Och jättestor liksom, skyddsnät. Och att bransch och skivbolag liksom behandlade låtskrivare och producenter på ett försvarbart sätt. Så, vilket det inte är. Så hade det här varit en supertävling. Då är det spännande. Ja, kul sätt att så här, hitta nya låtskrivare. Men grejen är att det är inget problem att hitta nya låtskrivare. Låtskrivare har liksom... De är verkligen a dime a dozen. Eller säger man så?
Mm.
Ja.
Ja.
Nej, men lite som så här... Och då tänkte jag så här... Vad skulle Ida... Om de startade en så här romanskrivartävling. En litterär tävling på SVT. Experterna är... Alex Schulman och Camilla Läckberg och de ska lyfta fram okända författare. Skulle inte du vara lite så här hallå för att man blir liksom lite caught in the middle typ.
Alltså det har ju funnits en hel del klagomål om just det här att det finns ganska mycket stöd för debutanter. Men då är du folk som redan har blivit
spännande.
Då.
Ja.
Mm. Men inte så mycket. Det är många författare som är ut i så här andra, tredje, fjärde, femte bok. Och det är liksom syrsor. Alltså de får kanske inte ens en bokrecension.
Ja.
Och det är så här, bra, ett ord som ofta används i det här sammanhanget, kompetenta romaner.
Ja.
Men det finns ju alltid den här längtan efter det här nya. Alltså det är kanske lite lättare för någon som är väldigt ung att komma in och få så här uppmärksamhet. Och sen kanske andra och tredje boken kanske inte är lika garanterad uppmärksamhet.
Ja.
Sen vet jag för sig också i litteraturen speciellt, för att jag hörde siffror, jag är inte säker på det, men det är så här, hälften av alla debutanter skriver aldrig en till bok eller något sånt här.
Mm.
Så ganska många som bara är blir debutanter och inget annat. Och kanske är nöjda med det också.
Det är en egen genre, verkligen.
Ja, det är liksom, ja, alla behöver inte skriva så många böcker. Det är ju skillnad på att vara, skriva en bok och vara författare, alltså ha flera böcker. Det är ju olika approach.
Ja.
Alltså, och det är ju inte, som sagt, det är inte bättre eller sämre. Det är bara olika sätt att jobba.
Mm.
Men i alla fall, det är ju, alltså, det var så intressant tycker jag när, det var flera som kommenterade på det, de här som blev Augustpris-nominerad nu, Ia Genbergs Detaljerna och även Sara Gårdans bok Natten som fick så mycket uppmärksamhet i somras typ. Och de var ju både för så här, tredje, fjärde romanen de har släppt och kanske inte fått jättemycket uppmärksamhet för sina tidiga böcker. Och så kom de här och folk bara, åh shit vad bra de var. Så här, lite grann från ingenstans fick de plötsligt lite mer genomslag. Så det kan ju vara lite svårt att hamna i sådana här mellan läge liksom.
Ja, ja.
Jag tycker att jag redan kan märka av det också så att man liksom, man är inte så där anmärkningsvärt ung, så det blir ingen, det är ingen som vill ge en någon fördel för det. Alltså folk kanske är lite så snälla typ när man bara, man är 25 typ igen lite. Mm. Jag vet inte, alltså jag förstår vad du menar. Ja. Samtidigt så finns det ju en poäng med att locka in nya röster såklart.
Mm.
Och det är ju dubbelt det där. Alltså det är samma som typ Melodifestivalen. Alltså jag menar, det är ju mycket så här, folk som kommer och sen försvinner de efter någon säsong.
Ja, ja visst.
Det svåra är väl inte, man får väl in folk och sen är det som att vilka får se vilka som fastnar.
Ja, jo. Nej, men så är det absolut. Men det
och sång, alltså låtskrivare, alltså det är ju tyvärr ett jobb som är väldigt mycket ungdom i fokus, alltså musik överhuvudtaget är ju väldigt ungdomsfixerat, som vi pratat mycket om i podden.
Ja.
Och det kanske är lite för att det är det här, man vill fånga in the moment.
Ja.
Och då är det ju oftast ungdomen som har det där moment. Sen finns ju som sagt andra sätt att göra det på också.
Ja, ja, absolut. Jo, men liksom, men, artister, I get it. Men det är svårt att säga liksom vad som är ungt i en låtskrivare på något vis.
Ja, intressant. Ja.
För att det är så himla liksom fånga catch lightning på något sätt. Men det kan ju bli jättebra låtar. Det är därav inget sagt.
Om inte annat kan det ju vara intressant för tittarna att få lära sig hur det här fungerar. Alltså man får ju en inblick. Genom nybörjarens blick så får man ju en syn på hur saker fungerar.
Ja, det får man verkligen. Det kommer säkert bli ett spännande program. Men det var mitt lilla klag för idag. Nu har jag inget.
Dagens klag med Pontus.
Ja.
Överhuvudtaget så, jag tycker man märker lite nu att folk börjar bli lite så här, hålla i plånboken mera. Jag tycker man hör så här, allt från tunnelbanan, folk sitter och pratar. Jag har någon sett att jag någon man som pratade om att han skulle äta ut lite mindre nu och så här.
Mm.
Det märks ju att det är lite nedgång, lågkonjunktur i angående. Alltså att man märker att det får folk släppa lite så, hur man är lite bekymrad över inkomster och sådär.
Ja, verkligen. Men jag tror också att folk liksom satsar mer på en grej. Alltså när de kör så kör de. När det gäller liksom underhållning eller att man inte går runt och fjösar. Och det är väl liksom mittemellan grejerna som så här bio och restaurang som ligger risigt till.
Ja, och det man är orolig för då i så kallad vad heter det nu? Deflation, inte deflation. Nej, det finns ett ord för det där.
Mm.
Att man har både lågkonjunktur och inflation samtidigt. Och det är ju liksom att kanske så, folk går inte ut och äter på restaurang. Aha, då blir det folk som blir arbetslösa på restaurangerna. Och så får du ökad arbetslöshet. Och så det är ju den här bollen man är lite rädd för ska inträffa. Och det känns ju som att den faktiskt är i rullning, även om man inte vill det. Men jag undrar lite hur det kommer ta sig uttryck i kulturen. Det ska bli intressant att se hur det här uttrycker sig. Som jag då hade min hemmabrunch idag. Sånt där tänker jag kan få lite upptåg. när folk känner att de kanske inte vill gå ut och lägga 1000 kronor på en utekväll. Då kan man ha en liten knytkalas hemma hos Ida Therén och lägga 100 kronor.
Ja, men definitivt. Sånt där är
det lite mat.
Definitivt.
Så sånt kanske vi kommer få se mer av. Och jag tycker alltid när man pratar om lågkonjunktur, jag har ett citat från 20-talets, eller 30-talets lågkonjunktur, eller depressionen som de kallade det för, som en serie som jag hittade när jag researchade för min roman, och det var alltså min förra bok, och då var, för den handlade ju om det här 20-30-talet, och då hittade jag den här serien typ New Yorker och något liknande, och jag har inte lyckats hitta den igen, men jag tänker ofta på den, och då är det typ en bankir, alltså en sån här kraftig så här, nidbilden av en bankir och med stor hög hatt, som ser en skylt och så ett hål i marken och liksom, och så står det en skylt där, så står det liksom depression eller så då, på engelska, alltså lågkonjunktur då, alltså, och så är den på väg ner och så sitter det redan någon i det här hålet som den är på väg ner i, och det är en konstnär.
Aha.
Och bankiren säger: vad gör du här? Och konstnären bara: jag bor här. Och jag tänker så ofta på den. Alltså det har suttit i min hjärna nu i 10 år.
Ja, jag vet.
Det där är story of my life. Alltså, ja. Folk bara: åh, jag har inga pengar. Jag bara: welcome!
Ja.
Alltså, det är, och jag tyckte det var så kul. Jag läste på Facebook häromdagen någon lite äldre väninna till mig eller så, som också är kulturarbetare, men som har en partner som jag vet tjänar väldigt mycket pengar i typ reklambranschen och så.
Mm.
Och hon la upp en status om hur mycket hon shoppar och hennes relation till shopping och att hon shoppar för mycket och bla 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 bla.
Mm.
Och det var väldigt intressant. Men jag kan inte relatera, för jag har aldrig haft råd att köpa någonting. Så för mig är det så här, ja, jag har aldrig haft någon shoppingberoende, för att jag har liksom inte råd. Jag har ingen, det finns inga marginaler att så här, köpa grejer jag behöver.
Ja, nej, nej.
Om jag inte vill gå typ så här full on Klarna liksom. Men det har jag tillräckligt mycket själv kontroll för att inte göra.
Ja. Men då kanske,
så det är ju skönt. Jag slipper ju falla onödiga grejer i alla fall.
Då kanske hierarkierna svänger nu. När liksom du är bäst på att vara i lågkonjunktur. För du har inte
exakt.
Du har övat på det hela ditt liv.
Jajamän, jag har aldrig haft någon. Nej, men jag har aldrig haft någon sån här stor inkomst. Vissa människor fastnar ju det där och får bli så bekväma för att de plötsligt tar mycket pengar. Liksom, jag har liksom aldrig haft den där.
Nej, du kommer vara trendsättare och tastemaker nu. Du kan verkligen sälja det här.
Men jag vet ju hur man kokar linser.
Ja.
Jag är ju bäst på att koka linser.
Ja.
Men alltså, en grej med att inte ha pengar. Det har jag tänkt jättemycket på. Och nu avslöjar jag lite en bra poäng i en av mina framtida bokprojekt. Men, alltså, det här, för mig finns det, återigen, apropå status hierarki. Jag bryr mig inte. Jag är inte rädd för att säga att jag inte har några pengar. Jag finns ingen nedlag i det.
Ja.
För mig är det inte så här, jag har inga pengar. Jag försöker klara mig, men jag är inte rädd att förlora något. Jag behöver inte förlora ansiktet på det eller tappa ansiktet för det. Mm. Men däremot, om mitt liv handlade om att ha pengar och bygga upp en image som att jag har mycket pengar och status, att det är min statusgrej liksom, då är det ju jättepinsamt att erkänna att man inte har några pengar. Det är ju det största nederlaget någonsin. Det är ju en stor storyline, den här Young Royals-serien, att de ska avslöja att en av de här adliga personerna är Panka.
Ah.
Jag träffade precis honom, alltså underbar person. Alltså, han spelar ju så ondskefull i serien, men han är så gullig. Malte Gårdinger, son till Pontus Gårdinger, modellen.
Vad mysigt.
Ja, som jag kanske känner till. Ja, men i alla fall, han har ju på, han gör ju allt för att inte bli outad som fattig då i den här serien. Och jag tänker att det händer, om man väljer konstnärsskapandet eller kultur så, då har man ju någonstans valt att, så här, de har inte valt det för pengarnas skull. Och då är det ju inte så farligt om man inte har pengar. Men har man däremot valt en karriär som man hatar, som man har valt för pengarna, då är det ju pinsamt att inte ha pengar.
Ja, verkligen. Nej, men Ida, jag tyckte du var jättebra på att inte klaga i det här programmet. Jag tror det kommer gå bra, den här utmaningen för dig. Och det, du får rapportera in nästa vecka och se hur det går med den här challengen.
Så det kanske är någon annan som vill vara med också.
Ja, precis. Jag ska tänka på att inte klaga så mycket nästa gång. Det kanske är också att man så här, det får en att upptäcka andra saker. För jag tänker ofta så här, ja, men om jag inte gillar det här, varför ska jag uppmärksamma det då? Lite som den här Twitter, de här odågarna på Twitter som delar bilder som de inte tycker är lämpliga att visa. Eller liksom,
jaha, eller så här, don't feed the trolls liksom.
Ja, ja, exakt. Eller att man så här, tycker att någon har sagt något hemskt eller målat ett tåg med hemska symboler, då ska man säga hur fel det är. Det är en form av klagande som är liksom själv destruktivt och självförhärligande på ett väldigt klumpigt sätt liksom.
Ja, det är ju som man säger inom mycket så New Age och spiritual community liksom. Alltså så här, where energy goes, energy flows. Oj, nu fick min hund en psykos. Vänta.
Nu, tala lugnt med den. Säg så.
Gabriel, klaga inte.
Säg lugn, Roxy. Ja.
Ja. Nu är Gabriel hemma, det var det. Nej, man säger så. Where energy goes, energy flows. Alltså, var man lägger sin fokus kommer man upptäcka mer. Alltså, de som... de som alltid är positiva har ju oftast ganska bra, har man ju märkt.
Ja, ja, ja.
Kan man ju tycka ibland. Ja. Så att man blir bitter. Det men det är ju, man har ju såklart, vi har alla olika lott i livet, men man har ju lite eget ansvar ja. Också. Lika möjlighet att själv välja hur man ser på saker.
Jag är ju mitt i en stor Red Hot Chili Peppers period. Det kan jag berätta om nästa vecka. För de är väldigt mycket energy flows and goes. Och sådär.
Mm,
det är spännande.
Intressant. Ja. Ja, då får vi prata lite mer om John Frusciante också, var en gemensamma favorit där som gitarrist i Red Hot Chili Peppers. Mm. Men jag ska inte bara säga, alltså, nej, men jag har ju fått höra då från Gabriel, min kille, att jag klagar väldigt mycket mindre sen jag tog bort min Instagram.
Kan jag säga. Det var härligt.
Det är ju nu snart ett halvår sedan, så det har ju varit en långsiktig förändring. Men jag kan känna det själv också. Jag loggade in och kollade någonting häromdagen, för jag skulle titta. Någon skickade en story till mig, så var jag tvungen att använda hans Instagram. För att man kan ju inte gå in på Instagram längre utan att ha ett konto. Så jag fick använda hans konto, eller hans app för att komma och kolla. Och då dök det upp grejer. Och jag kände direkt hur jag blev såhär, jag blev så irritationen steg.
Ja.
Dramatiskt. Ja. Så att ja, det var nog ett bra beslut för mig att inte klaga så mycket på folk.
Ja, men det är kanske därför folk säger att de tycker det är kul att klaga. För att de är rädda att de inte ska finna några ämnen alls annars. Ja, nej, men det här får vi... Jag ska fundera mycket på det här kommande veckan, så får vi...
Ja, så får men nu klagar du ju lite på folk som klagar. Så vi får hitta ett sätt att prata om det här där vi inte...
Ja, exakt. Jag får bara
inte feed the trolls.
Jag kan liksom... Jag måste komma till en punkt där jag inte ens ser dem.
Ja, jag måste säga, det är ju det jag tycker så fantastiskt med Gabriel. Alltså, han klagar ju inte alls. Han klagar ju aldrig på någonting.
Nej.
Alltså, han är ju så zen. Han är så... ödmjuk och positiv och liksom bara ja, okej, okay, aha, så gör de.
Ja.
Han bryr sig inte.
Nej.
Det är väldigt inspirerande faktiskt. Så jag försöker bli lite mer som honom.
Ja, det låter underbart.
Ja, men vi tackar så mycket för alla som har lyssnat på vår podcast. Och vi blir ju jätteglada om ni tipsar en kompis eller vad det nu är, kollega eller någon på tunnelbanan.
Kompis skulle må bra.
Airdroppa! Ja, precis. Airdroppa till en främling på bussen.
Sexy.
Ja. Sexy.
Ja.
Jag hörde faktiskt någon som gjorde det som var sånt, jag tror det var Omar, alltså han från Young Royals, att de står utanför hans spelning på Gröna Lund och typ airdrop. Eller det var på Gröna Lund bara, så utanför och typ airdroppade hans, länken till hans skiva när den släpptes till folk som står i kön på Gröna Lund.
Smart.
Så det kan man också göra. Airdroppa till olika människor. Ja.
Verkligen.
Ja, men vi hörs. Tack så mycket för idag. Veckan. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Bra. Ha det bra.
Hej då.
Hej då.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.